Det här är avsnitt 195 av podcasten som heter Radio Rantorget, som handlar om guys. Just det. Just det, fenomenet guys. Jag heter Fredrik Johansson och idag har jag med mig, precis som vanligt, Joel Ottolo Kuronen.
Hallå alla guysare.
Hallå. William Tucker Horal är också här.
Guys.
Han mår, han mår kanon.
Jag ser dubbelt.
Ja, det är så svit efter helgen, det är inte farligt. Och så har vi också med oss Lina Henriksson.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Alla mina unga fans.
Nej.
Börjar det igen.
Ja.
Ja, vi spelar in detta avsnitt tisdagen den 5 mars 2024. Och här i söndag så var det ju derby som guys vann med 3-0. Och om detta ska vi tala om, tänkte jag. Vi har en sammanfattning av Joel Ottolo snart. Väldigt snart. Först ska vi dra en laguppställning. Det brukar vi göra. Vi startade med Merdim Krasniqi i mål, som det hördes lite rykten om innan att han var lite småskalad. Det kommer vi väl komma till. Backlinjen, vi hade August Wengberg till höger, Vendin Thomasson till vänster, däremellan Robin Frey och Anes Chardaklia. Mittfältet, Joakim Åberg, Milovanovic och Gustav Lundgren. Och där framme Al Holmström på topp, flankerad av Mervan Cilic till vänster och Chufani Amadkarejo till höger. Så hade vi då bytet direkt i halvlek på Krasniqi, fick gå ut. Har ju haft en, fick en smäll, en stämpling tror jag, mot Elfsborg som har spökat ett bra tag. Ska inte vara några någon spricka som de har befarat, men ja.
Kanske därför han drog alla utsparkar 100 meter över
kan ha något med det att göra.
Det är det sjukaste man sett faktiskt. Alltså, nu ska vi inte avbryta din lagbeställning. Men med det sagt så, alltså det är så här, vi talar ju ändå om mjukaste fötterna i Sverige typ. Och så bara tre insparkar. Jag har aldrig
varit med. Det var nog där bytet kom. Ja, in kommer Case Sims i alla fall. Sen har vi ett dubbelbyte i minut 59. Det är Mervan Cilic och Vendin Thomasson som får gå av. Och in kommer då Egson Binaku som gör en comeback från sin långa skadefrånvaro. Skadar sig tyvärr mot slutet, men vi kommer till det också. Och mot Mervan byter vi in Amin Boudri. Och sen har vi ett byte i minut 73. Det är rakt av Ola Holmström mot Kopelav. Och så minuten efter, eller om det är ett dubbelbyte, jag har lite dålig koll. Det är i alla fall Robin Frey mot Mohamed Bava. Och då går ju Bava ut som högerback. Och Wengberg har väl mittbacken. Hur ser det ut ungefär? Så, varsågod Joel.
Ja, kul med derby. Det kändes dock innan som... alltså jag har aldrig varit med om en match av... Det är ändå en tävlingsmatch mot en rival. Det kändes jävla avslaget, eller?
Ja.
Alltså på läktaren, på planen.
Ja.
Och det tycker jag ändå präglar spelet också i början. Det är inte alls det här... intensiteten och nervositeten och liksom
det kändes som en träningsmatch kan man säga.
Och det är väl inte egentligen för är det Sadiku som helt gör en helt obegriplig kapling på Milovanovic där i mitten av första liksom, och tänker så okej, men här det brinner ändå, det är något annat än en vanlig match i alla fall. Men strunt samma. Det är väl två lag som ändå kommer ut och guys är ju lite bättre direkt från start, så är det absolut, men det är liksom inget lag som riktigt lyckats ta tag i taktpinnen. De stör oss högt någon gång. Vi stör dem högt någon gång. Men framförallt så ser man ju att guys talat jättemycket om att nu måste vi börja spela ett djupledsspel igen. Många gånger då genom den lite längre bollen. Många gånger att den men ganska tidigt går ganska rakt. Många gånger från August Wengberg mot Al Holmström. Eller bara in bakom helt enkelt då. Ja, oavsett om det var någon dundersuccé på det spelet direkt, så är det skönt att se att vi fått tillbaka det, för vi har ju verkligen saknat det egentligen hela det här året. Första målchansen i matchen är ju man of the match som får Alexander Al Holmström efter ett fint inspel från Matt Carajo. Dock är det så, han backar ju ut lite från sin försvarare och liksom välter i avslutet, så det blir det blir inte så jäkla farligt. Men det behövs ju bara att han liksom får lite bättre träffar för att det ska bli både mycket farligare eller mål. Andra stora chansen är faktiskt ÖIS. Bergkrot som kommer fri efter att Kristoffersson fått...
helvete vad fri han kommer.
Fått kliva in. Och där är det också faktiskt en lucka mellan våra mittbackar. Där Bergkrot bara får...
Alltså det är för dåligt.
Det är för dåligt. Dock är det ju en mycket, mycket, mycket vältajmad och fin utrustning av Mergim där. Så,
ja, det är ju textbook.
Alltså. Trots att det är ett friläge så blir det ju alltså, knappt en målchans om ni förstår.
Och Frej är ju direkt där känner och rensar bort den också. Ja. Så det, ja, det, ja. Det såg väldigt illa ut när han kom
fri. Jo, men bollen. Precis. Både först att Kristoffersson får få bollen där och vända upp och kliva med den som han gör i den ytan mellan försvar och mittfält. Och sen att vi inte att han liksom med en det är inte en svår genomskärare utan det är liksom en, det är en passning rakt på Berkrot mellan våra mittbackar. Det är det som är problemet i den här situationen. Men efter det så är det också inför dagen Lundgren som är tillbaka äntligen där man vill ha honom som liksom är farlig i princip så fort han får bollen. Och även om det inte är hans linje, den här gången är det då alltså han och Wengbergs patenterade tremetspassningar till varandra som brukar sluta med att Lundgren slår inlägget. Ja. Den här gången slutar med att Wengbergs slår inlägget. Och det är ju alltså det inlägg, klassen på det inlägget 10 av 10. Och också, där är vi ju fyra man i boxen och Al Holmströms timing, han kommer upp där och bara mosar allt i sin väg och boll rätt ner i backen, rätt upp i taket, helt otagbart. 1-0 och jag vill hävda att alltså egentligen är matchen över redan där alltså.
Ja, det kändes så.
För från och med det så även om alltså ÖIS fortsätter försöka stå upp och så men från det första målet så är det bara guys egentligen.
Ja, ja.
Och det dröjer väl inte svin lång tid innan.
Jag tror det är 5 eller 6 minuter bara mellan.
Ja, precis innan vi är 2-0. Och då vill jag faktiskt höja Milovanovic lite grann här för han har ju, alltså han har gjort det helt okej hittills men nu börjar ju han också ta igång den här matchen och det som för sig går 2-0-målet är ju att först är han högt uppe och vinner boll. Nästan ner vid vänster hörnflagga. Blir ett inlägg som den studsar lite hit och dit. Asulaj står och dröjer och sölar. Vem är det som kommer skjuta som en jävla kanon bakifrån och vinner den? Ja, det är Milovanovic som varit längst ut på vänsterkanten nyss och nu är vi till höger i straffområdet. Och sen såklart skadar det ju inte att den han då petar bollen till är Gustav Lundgren som vänder ut och in på är det Andreasson eller skitsamma vem det är.
Ja.
Någon av höjsbackarna. Och bara egentligen chippar den över målvakten. Och där kommer Jarl Holmström igen. Och då är det också alltså ÖIS har bara en bra huvudspelare i backlinjen. Det är lite på grund av skador och så.
Ja, ja.
Men han är ju redan förbispelad för han har varit ute vid Lundgren. Då är det en Jarl Holmström med det självförtroendet han har och i den farten han kommer där. Det finns ingen ÖIS backlinje som kan stoppa det.
Det är alltså sjukt hur den truppen ser ut ändå om man får säga så till våra motståndare där. För har de en hel mittback just nu?
Ja, jo, men ja. Det är väl två skadade och så.
Ja, och så den är tunn redan och de är sena ut på marknaden.
Det är problem i luftrummet.
Ja, kan man lugnt säga.
Det kan man säga.
Ja, det är intressant.
Ja, efter detta så bara sköljer vi över dem här i några minuter. Och Amat Karay är rätt nära 3-0. Jag tror att det är Åberg som vinner bollen högt. Sätter den direkt till Lars Holmström som sticker ner den i djupet mot Amat Karay då som ja, men egentligen kan, det är ju en backlinje som är på väg fram så han springer bara in bakom. Men ganska bra räddning. Kunde väl ha slutat lite bättre möjligtvis. Om vi ska nämna något mer för första halvleken så är det väl att Mervan har ett gäng halvchanser. Mm. Många som han skapar själv halvt om halvt. Alltså det är någon diagonal cross man på bröstet och skjuts sådär. Men så ja. Vi är närmare 3-0 än vad de är 3-1 trots Berklås chans i halvlek så att säga. Sen har vi då Gais-manual, den nya Gais-manualen. Den gamla Gais-manualen har vi bränt i Sävån. Men den nya Gais-manualen är ju att vi spelar bra i första halvlek och går ut och är
svaga
i början av andra.
Vi kommenterade väl det och sa att det här får vi fan ta och fixa.
Ja, men det är ju
det är inte första matchen.
Nej,
men hur? Det sitter ju i huvudet. Det är så bara, hur fan ska de...
De får göra något annat i omklädningsrummet helt enkelt.
Ja, vad gör de här inne?
Jag vet inte, mer bananer.
Ja, nej, men någonting måste vi göra där. För där har vi ju en fem, nästan 10 minuter där vi, alltså, ja. Vi bjudit in dem, för de är för dåliga för att utnyttja det, ärligt talat. Ja. Men där är vi svaga.
Men ett annat lag hade ju tappat den chansen.
Det hade de. Ett bättre lag,
ett bättre lag
hade ju tappat den chansen.
Ja, även i början av matchen. Alltså,
ja. Det tycker jag också, men där tycker jag också att vi liksom spelar ju väldigt... ja, det är ju risky liksom. Och släppa till så mycket. Även fast det är en sån kort period i matchen.
Ja, det är onödigt. Släpp på det flera gånger så.
Ja.
Ja, efter några moment då och några minuter så tar vi tag i det igen. Och helt ärligt så det är först här också våran höga press börjar bita ordentligt och vi vinner boll högt gång på gång på gång och Milovanovic springer över någon, Mervan springer över någon innan han blir utbytt. Och det är väl efter att Mervan försöker ta sig runt, dunkat ett inlägg i täck, så kommer Venin Thomasson och bara drar in den på ett tillslag, och Alholmström är ju någon centimeter från och gör hattrick där. Nickar en stenhårt i underkant ribban.
Han har fått riktigt bra tajmingar i sina nickar nu, i sina upphopp. Men vi snackade om detta lite i höstas, att fan vad det såg lite halvdassigt ut ibland. Men nu ser det ut som, det ser helt lysande ut.
Ja, men det känns som att man har kopplat på den här offerviljan med lite kvalitet där nu. Exakt. Innan var det kanske mycket offervilja, men alltså avsaknade och kvalitet. Men med båda de delarna, då blir man ju jävligt bra nia.
Ja, så är det.
Jag tror också det var mycket vilja från början. Alltså nu, om ni kollar till exempel innan Wengberg slår inlägget, så är det liksom, bollen går ju 2-3 gånger fram och tillbaka mellan Lundgren. Alonso står bara och väntar. Han vet när, att det kommer inte komma nu. När väl inlägget går, då tar han 3 snabba kliv. Använder sig upp förbi Asolaj och pang in. Och det är lite samma på andra målet. Alltså, han har varit med så pass länge och han litar på att Lundgren kommer göra sin gubbe och få in den. Men han behöver inte hålla på att ta löpningar innan dess. Så det är ju det samspelet också som sitter nu.
Sen och får att han litar på sina lagkamrater. Medie att ÖIS försvarsspel är ju bristfälligt. De står ju ganska stilla.
Och ja,
det är så, det är, men absolut.
Ja. Ja, i alla fall, vi sköljer över dem gång på gång. Väldigt ofta på en högerkant där Mohamed Bava kommit in och Lundgren redan huserar. Och de två Åberg stoppar upp trianglar där som är svinjobbiga för ju. Så det är ett slut då efter en sån som Lundgren på sitt patenterade sätt får komma och vika in lite. Kolla upp, och där har Jakub Lav tagit en underbar löpning bakom första mittbacken så att säga. Och kan ju bara styra in det perfekt slagna inlägget med en enkel nick. Otroligt gött att han fick göra sitt första mål också. Och ett sånt kvalitetsmål. Lundgren med sin andra assist för dagen också då. Och en, han har gjort 2 assist och en andra assist.
Martin Spelle.
Alholmström är väl ändå det.
Okay, han får stå i skuggan där faktiskt.
Och en sista sak bör man ju nämna också då. Och det är ju Bavas chans på slutet som, han har ju redan haft flera gånger där han varit inne och dribblat straffområdet och visar verkligen vilka kvaliteter han har i det spelet. Och det är ju samspel med Lundgren, ett kvickt väggspel, så på lite Henriksson man är nästan. Han får sig in i straffområdet där, tar med sig bollen. Skillnaden är ju då mot Henriksson, han har kanske dunkat den med högen, antingen snett inåt eller på mål. Bava lägger över den på vänstern, 2-fotad som han är, och gör en liten kroppsfint och bara glider in den till. Sen borde han ju kanske försökt avsluta istället för pass i sidled. Det hade ju blivit ett otroligt mål.
Det känns ju verkligen som att han ska vara högre upp i plan än att spela ytterback. Alltså.
Ja, om vi inte kan dominera så mycket som vi gjorde nu.
Jo, det är tveksamt till.
Ja, vi får se. 3-0. Alla nöjda, alla glada. Formbesked från massa spelare som har väntat lite på. Milovanovic och även Åberg och framförallt Lundgren då. Alholmström fortsatt otrolig. Wengberg, jävla jättematch. Nästan allt glatt och positivt efter... Förutom då att det är ännu mer surt att hade vi bara gjort jobbet mot Degerfors hade vi gått vidare, för de kryssar ju mot Elfsborg nu.
Ja, precis.
Så är det.
Men.
Så är det. Och vi ska väl också lägga till det. Vi har ju två skador. En där vi vet lite mer. Eggson, han verkar ha ett ledband som trasigt. Så det är väl i alla fall en 4 veckor, lite mer. 4-6 veckor kanske. Tråkigt när han äntligen är tillbaka. För han såg fin ut på sitt itnohopp. Och Mervan, Mergim, det vet vi inte riktigt exakt status. Men det var ju så, alltså, det var inte säkert att han skulle stå innan heller. Tanke på den här fotskadan. Så vi får se. Nu är det i alla fall en liten period här där vi slipper lite matcher då för Mergim. För vi har, nästa träningsmatch är ju på onsdag den 13.
Då kan jag säga att Granit ska döma oss, för han träffade jag förut idag.
Är det så? Makedonki?
Ja.
Spännande. Ska vi prata lite om formtoppar och sådär? Det var du inne på lite redan. Man var lite orolig sen. Vi var en av de lagen i Allsvenskan som startade vår försäsong senast av alla. Mm. Och det tycker jag ändå man har sett i många matcher att fan... Det är lite små segt att starta igång. Vissa har kommit igång
rostigt, liksom.
Men det var som Joel sa, att det här djupledspelet och det längre spelet var det som skapade nästan alla farliga målchanser i alla fall i början. Och det behöver vi verkligen ha. Så det tyckte jag var jävligt positivt att se.
Det är ju några som verkligen har kommit igång. Jag kanske är lite sådär orolig för våra mittbackar, kanske jag tycker ser lite sådär inte superstabilt ut som det brukar göra.
Frej tycker jag var skakig, alltså.
Men han har varit skakig mycket det sista nu.
Framförallt är det ju att man är ju van vid att han bara har gjort allt i princip perfekt utan att glänsa lite grann. Och det har han inte riktigt gjort nu.
Man brukar ju säga
väldigt mycket misstag tycker jag. Ja, ja, flera matcher liksom.
Ja, så är det. Men man brukar ju säga att man vill ju ha liksom formtoppen i kommande serien några gånger. Vi har ju en månad på oss här.
Ja, ja, det är ju lite oroväckande med Holmström då, kan man ju titta på om han formtoppar.
Ja, jo.
Nu bara går det bara ner.
Vi liksom skulle startat ännu senare.
Men ja, precis.
Ja.
Det gäller bara vissa spelare.
Ja, jag tänkte på det alltså, en gång när du sa om det att vi har startat sent. Jag tror nästan det är mer att vi har haft lite otur. Men det var så mycket sjukdomar och ja, småskador och ruljan. Ja. Så jag tror liksom att det som har varit problemet är när vi startade för säsongen. För,
ja, det tror jag med.
Och så den ruljansen vi har haft i elvan och de med det lite konstiga uppställningar som det har blivit utöver våra vanliga rotation så att säga. Det har ju inte varit optimalt.
Nej.
För även väldigt många som har startat eller spelat en del har gjort ganska få träningar innan.
Så är det ju.
Så...
Ja, men det känns som att jag har saknat Åberg lite. Ja, Henriksson klart som inte har spelat nu i den här runden. Men det har varit lite... Backlinjen framförallt bakifrån.
Ja, det har varit väldigt svajigt så. Men sen, alltså, det går ju inte att utvärdera om det här är för sent startad försäsong förrän vi har dragit igång ordentligt. Men det är ju en spännande tanke i alla fall. För jag tycker jag ser mig ändå... Ja, det har gått liksom uppåt med vissa spelare som nu ser väldigt bra ut.
Nej, men det var ju otroligt viktigt att vinna mot ÖIS nu. Jag menar, hade vi stått här nu och inte hade vunnit här derbyt, då hade man ju kanske fått, då hade ju kanske spridit sig lite oro. Så det var väl viktigt för självförtroendet också.
Ja, så är det.
Ja, det är klart, man behöver sluta med en vinst här också i kuppen. Men ja, ska vi snacka lite om våra, om spelare för spelare kanske, eller lagdel för lagdel åtminstone. Vi pratar om vår backlinje. Men din Tomasson som startar än en gång.
Ja, lite så. Vi pratar väl om det på läktaren. Lite alibispel kanske.
Jo, men jag tycker också så här. Jag tyckte att man eller jag hoppas och tror att man ska kunna förvänta sig lite mer av honom. Framförallt i spelet med boll och lite mer framåt. Han har ju det där inlägget till Olle Holmström. Och han har någon gång han väggat sig igenom med Åberg eller Milovanovic. Jag kommer inte ihåg. Strunt samma. Där han kommer ner mot kortlinjen och slår en snett inåt bakåt. Och om man ser hur han har beskrivits innan. Om man kollat på highlighten då från Division 1 så... Är det ju en offensiv spelare som liksom ska forsa fram där och vara bra med sin... Han har ju en bra vänsterfot liksom.
Har man gröna skor ska man vara en offensiv
mittback. Exakt. och det var ju ganska ofta när vi har vänt någon gång i backlinjen och den går ut till honom och han vrider liksom inte ens upp kroppen som ifall han ska passa med eller inte, utan den bara går direkt tillbaka in i backlinjen. Och det är ju så här också då. Detta är första gången han spelar i ett derby med så här mycket publik. Och han löser, alltså han gör en godkänd insats.
Ja, ja.
Så missförstår mig inte.
Han är lite sådär, lite osynlig tycker jag. Eller liksom, han försvinner lite i sin egen, liksom. Att han gör det bra, men han sticker ju inte ut liksom.
Nej, jag tror han kan bli, det kan nog bli väldigt bra. Tänker jag mig, när han kommer in.
Ja, jag tycker liksom att det han, när man ser det han gör och tittar på honom så ser det stabilt ut.
Jo, men exakt som vi var inne på, alltså om detta är en halv, alltså en lite sämre insats för att det är första gången han spelar för sin publik. Alltså detta är ju någon som är jättebra att bygga på, men...
Ja, och det är ju första gången han spelar på den här nivån. Jag menar, har han ett år i division 1 eller?
Ja.
Eller bara två? Nej, ett. Nej, ett han var division 2 innan.
Ja.
Så jag menar, det är...
Nej, vi ska
inte förvänta oss stor
roll. Det är absolut ingen sågning.
Nej.
Jag tycker inte heller att vi ska säga. Men han är lite så. Han är lite, vad säger man? Lite osynlig typ, kanske. Men
lite om man, feg kanske, inte utmanar på det sättet han borde
men
göra.
För
han
har det i sig. Tittar man på honom specifikt så ser man att han gör väldigt mycket bra, liksom.
Mm.
Ja.
Skulle jag säga.
Ska vi prata lite om Anes Kardaklia som jag tycker gör en jävligt fin match.
Ja.
En av de tryggare där bak.
Ja, men absolut. Han är inte så trygg med bollen. Så det skapar ju en stor trygghet i laget.
Mr Cool.
Ja.
Det är så jävla lugn när han spelar fotboll.
Jo, men om vi också ska tala om hela hans försäsong så tycker jag att den stora skillnaden är att han verkar ju kunna... Alltså, den lilla dåliga tendensen han hade förut var ju att han kunde vara jättebra i 70 minuter och sen kanske tappa fokus i någon.
Ja.
Nu känns det som att han bara är Mr Cool. Hela tiden 90 minuter. Vet exakt vad han ska göra. Blir inte uppstressad över någonting. Varken framåt eller bakåt.
Ja, det är helt otroligt att vara så lugn när man är 18 år gammal. Och spela fotboll på den här
nivån. Det är galet.
Ja, det är galet. Vi snackar väl en hel del om både Frey och Wengberg. Så vi kanske skippar det och går direkt på mittfältet, eller?
Ja, kan vi.
Bara säga att Wengberg var väldigt bra.
Ja, framförallt de här jävla hårda inläggen. Som man har flera gånger. De är stenhårda och kommer alltså förbi första gubben. Det är alltså exakt det man vill
men
se.
Men också vilken jävla slitvarg han är.
Han är tokgiven som högerback. Tokgiven.
Ja, men också en riktig slitvarg.
Ja, och sen också, alltså det här är en sån klassik, jag tror vi pratade om det, jag kommer inte ihåg om det var efter Elfsborg eller om det var efter Montegefors, men de är så här, ah, han ser inte alltid mest teknisk ut, eller han är inte alltid mest teknisk, men det är ändå så ofta när motståndaren sätter press på oss och han bara kliver förbi, för han har den snabbheten, han har det själv, så han kliver förbi. Alltså ofta går han bara in i banan och kan sätta den ut till en vänsterback eller till vänster mittback, men det gör att de inte kan sätta press på oss, för att gör de det, ja, men han petar förbi och så,
eller så här, och även om man inte ser teknisk ut, så han får alltid med sig bollen. Han kommer förbi med bollen oavsett hur det ser ut.
Det är fantastiskt.
Ja.
Sicken kapten. Ska vi prata lite om Joakim Åberg då?
Det kändes som gamla Åberg, eller den vi såg förra, Åberg vi såg förra året. Man såg den här, han tar bollen, driver mot kanten, lägger ut lugnt,
får tillbaka.
Det var verkligen det. Det var som en déjà vu. Ja.
Jo, nej, men det är väl hans bästa insats den här försäsongen, även om han, alltså, han har inte varit dålig innan. Men det är väl första gången då som han ändå verkligen styr våra spel och tillåts dominera. Både för att vi också sätter honom i det spelet, men alltså, kanske också lite för att motståndaren låter oss göra det.
Så är det. Och du var inne på det med William Milovanovic, att han ser faktiskt helt riktigt bra ut.
En terrier.
Ja, men framförallt terrier, också i andra halvlek. Och det är ju när vi leder då. Och jag tror och hoppas, eller han kommer kunna göra det sen när vi står lika också. Men han har behövt lite period att växa in i det kanske. För när man såg i utsikten, så bollsparkare, tacklare, alltså allt det där. Men han är också en bolltransportör. Alltså vet, han kan ta bollen, kliva förbi sig gubbe, ta fram den 15 meter och sätta den i snett framåt eller till en...
Men blir en riktigt bra box-box.
Ja, exakt, exakt. Och det var det han började göra här i andra halvlek. Du vet, vi har de här enkla 1-2 kanske med Åberg, och så kliver Milovanovic förbi. Och de har ju 2-3 gånger där de river ner honom på grund av detta... Så ja, jävligt kul att se att han nu fick ut både riv och slit, och verkar nu ha den här konditionen han själv pratade om saknades lite i början, så att han verkligen orkar göra detta. För det är också, om man kollar på hela ÖIS krok nu, det är väl både mentalt, men det är också fysiskt. Och bara se hur han fortsätter pressa.
Fortsätter jag liksom bara gå på.
Det var kul.
Ja, jag ska ändå vara lite det här emellan. Jag tyckte ändå ÖIS inte så där jävla dålig, utan då kolla på den killen som vet där Mojanic, som var riktigt under isen i fjol och blev förpassad till frysboxen. Han såg riktigt vass ut.
Jag håller med.
Och verkligen kreativ.
Jag håller med. Jag tror de kommer göra ganska bra från sig i Superettan. Ja, det tror jag.
Jag tror inte det.
Det handlar väldigt mycket om vad de får in nu, tror jag, alltså. Det är ju en tunn trupp. Men ja, vi skiter i det.
Ja, men alltså jag håller med. De var inte jättedåliga, men de tappar ju det mentalt efter målen, och framförallt också, alltså försvarsspelet i egen box är ju, det är ju svagt. Det är det.
Så är det ju. Och det är väl deras lagdel som jag tycker är svagast. Och sen har de ju varit inne på det här att det som vi såg ganska mycket förra året med Noah Kristoffersson då, som vi hade många ögon på, att de testade att spela in han som nia då. Det gick ingen vidare. Han fick spela vänsterytter som han gjorde i Torn. Och var ju jättebra som vänsterytter. Men nu med Holmberg junior så verkar det vara att han ska vara nia igen liksom. Så det ska bli intressant att se hur de får till det där.
Har de haft till en maskin eller inte, framförallt. För det tyckte jag man saknade, att man såg att det fanns ju att de glimmar till liksom, men att de ändå saknar den här gruppdynamiken och få spelet och liksom klaffa. Som Gais faktiskt fick då istället.
Ja.
Och vann.
Ja.
Även fast inte Gais kanske gjorde sin bästa match i ett derby.
Nej, precis.
Så tycker jag ändå att Vi fick ju spelet att gå ihop liksom. Och det är det till syvende och sist det handlar om. Det handlar om att vinna matchen.
Nu har vi ju mött två lag precis som har nya tränare i både Degerfors och Örgryte. Men de är ju lite olika långt fram. Det är inte konstigt om det ena laget kommer från allsvenskan. Men det är klart att förlorar man mycket så sätter det i sig. Men jag tyckte ändå att Degerfors såg ut att vara väldigt mycket mer redo för kommande Superettan säsongen.
Ja.
Men som sagt, det skiter ju vi i. Vi ska snacka om allsvenskan sen. Gustav Lundgren. Helvete vad bra.
Otrolig. Otrolig.
Nu ser det ut som det ska. Det
här, här man har inte varit orolig på något sätt, och det har sagt innan, men det är ändå bara skönt och så här är han.
Jag måste säga, ni avgudar honom. Jag gillar också honom, men inte på den nivån som ni gör.
Alltså.
Nej, jag gör inte det, men den här matchen så tycker jag att jag förstod lite eran otroliga besatthet av...
Gjorde du inte det i höstas?
Nej.
Du såg inte han hela förra sommaren.
Jo, det gjorde jag. Han är fenomenal.
Ja.
Men ni är ju liksom besatta av honom. Det är ju någon slags liksom fankultur.
Har du sett hans vänsterfot?
Ja, men sluta nu. Han är inte ett helgon.
Jag ska gjuta den med guld och ha det på hyllan.
Han fick upp oss i allsvenskan.
Ja.
Klart han är helgon. Ge dig nu.
Ja,
jag säger bara, vad jag ville säga var att jag tycker att jag förstår er fascination.
Det tog ett tag bara.
Du har vänt. Nej. Du har vänt.
Nej, nej, inte vänt, men jag fick en inblick i hur det känns att vara så besatt av honom. Så,
det här överdriver du ändå jättemycket.
Det gör jag inte.
Jag tror att du gör det faktiskt. Sikten guys levererar som vanligt.
Men nu är du med.
Nej, jag är inte med. Alltså att jag tycker att jag i den här matchen såg det som ni ser.
Och nu halvvägs upp på trappan så att säga. Ja.
Nej, det är jag inte, för jag tog ett kliv tillbaka direkt och stängde den.
Ja.
Men han, så du kan säga som Amad Karju istället.
Ja,
jag tycker alltså, ja, jag tycker verkligen att man kan begära så mycket mer av honom. Visst, han har bra aktioner, men han försvinner så mycket ofta.
Tycker du
det? Jag tycker han gjort det alltså sen han kom till Gais. Jag måste säga att han är nog den spelaren, enskilt spelaren jag är mest besviken på som sen han kom in till Gais, måste jag säga alltså.
Jag håller inte alls med. Jag tycker att han kommer in och gör jättebra för rösten, sen gör han några halvbra insatser, men ändå Lina jobbat, och nu mot ÖIS. Alltså så mycket som han springer, så mycket som han skapar. Att han försvinner ur spelet håller inte med alls. Utan han är högst delaktig i det för det mesta. Både alltså det defensiva pressspelet där han är en av dem också som verkligen vinner boll högt flera gånger i andra halvlek.
Han kan ju springa hur länge som helst, så
och,
är det ju.
Och han har det här avslutet som de precis räddar. Han har inspelet till Lola Holmström. Jag håller inte med alls. Jag tycker att den här försäsongen, för mig då i alla fall, och, ja, jag vet inte, vi får se då vem som har rätt eller fel. Ja. Men jag tycker liksom att, för jag var inte heller helt säker efter förra hösten att så här, detta kommer...
Ja, han var otroligt dålig förra hösten.
Jag ska inte överdriva, men otroligt dålig var han inte.
Det tycker jag verkligen.
Men jag tycker att han nu, framförallt med de här insatserna mot Elfsborg och mot ÖIS, bevisat att han kommer vara bra i år. Han kommer vara viktig för oss. Han kommer kunna bidra med hur mycket som
helst. De två matcherna hade vi ganska mycket, alltså Elfsborg och mot Örgryte senast, hade vi ganska mycket bollinnehav, ändå över 60%. Jag tycker det funkar jävligt bra att ha Gustav Lundgren på mittfältet då. Och ha Amat Karajev som högrytter istället för att ha Lundgren där och Amin Bodri på mittfältet. På något sätt så funkar det bättre lagmässigt. Sen om det kommer hålla hela säsongen, det vet vi inte. Förra året, då kommer ni också ihåg hur vi kollade på det här mittfältet som var Åberg, Lundgren och Julius Lindberg. Alltså, och det var ju inte mycket vi såg det sen i serien.
Nej. Så vi behöver ju speed, så visst det var han. Men annars så skulle jag inte startat honom. Så är det.
Vad skulle du starta med istället då?
Ja, men Lundgren kan...
Lundgren är uppe, ja, men då tycker jag vi tappar väldigt mycket på det.
Ja, men om
det
du,
mittfältet.
Nej, okej, men om du ska få in Henriksson, Åberg...
Absolut.
Hur ska du få in alla dem?
Ja, det kommer du... Då måste du nog... Då håller jag med dig. Då kanske vi måste skicka ut Amat Karajev på bänken.
Sen i och för sig, jag ser inte att Mervan ska starta. Om vi ska ställa dem mot varandra, ja, då är det väl jämnt lopp kanske.
Han har gjort ganska många fina insatser till vänster också nu här på försäsongen, Amat Karajev. Så att, visst, det finns väl mycket att diskutera där.
Jag begär mer... Jag vill ha poäng... Varje match. Och jag vill ha ett bättre spel.
Nej, men
jag,
av alla spelare.
Nej, men han ska ju vara en poängspelare. Mm. Det tycker inte han har varit.
Nej, det har du ju också en poäng. Jag vänder det här. Tokar på det.
Den tuffar vidare.
Ja, ska vi snacka om Ervan Celik då? Lite grann. Gör en timme här ungefär. Men Lina ser inte så jätte...
imponerad ut.
Sa du att du har suttit här en timme? Nej.
Nej, men Ervan spelar.
Nej, jag är, han har fortfarande inte övertygat mig.
Efter 13 år.
Efter 13 år.
Vem är det någon du är imponerad av?
Ja, hon är ju helt besatt av Axel.
Ja, det är.
Ja, han som inte spelar.
Nej, jag är faktiskt besatt av Axel.
Ja.
Och Wengberg. Nej, men jag tycker inte att han... jag står fast vid det jag har sagt. Att jag tycker inte att han bidrar med så mycket som jag tycker att han borde göra. Eller vad man ska säga. Så jag tycker att han kan vara mer engagerad i spelet än vad han är. Sen så klart att han liksom är bra på, liksom på fötterna och trolla lite med bollen och vända upp och runt och hit och dit. Men han är ju inte... Jag tycker inte att han gör en så bra insats.
Han började ganska bra den här matchen. Men, visst, han kommer ju till en del. Han skapar ju lite, men visst, han saknar ju liksom speed och han saknar... Ja.
Jag saknar det vi såg från förra året. Det var liksom...
Han är inte en poängspelare nu.
Den riktiga poängspelaren är liksom i det dolda nästan på att säga. Men som sprang upp och tog de andra bollarna och...
Vi får se när serien börjar.
Ja, jag tror också det kommer komma. Ja, för mig är han ju given med det han bidrar med. Liksom psykologiskt och arbetskapaciteten han bidrar med varje gång. Vi ställer upp det här laget. Jag tycker han gör ett jävla jobb i defensiven varje match.
Han är en bra 60 minuters spelare i många matcher kan jag tänka mig.
Ja, så är det.
Ska vi då prata om...
Eller 40.
Ja, men alltså,
ska vi prata om våra anfallare?
Det kan kanske vi göra.
Främst
målskyttarna.
Gutestören då.
Gutestören.
Som har ju två riktigt stabila insatser här nu.
Ja. Fem mål. Är det va?
Fem mål.
Fem av nio.
Han ser ut som en jätte. När han blir så liksom, när han kommer upp så, alltså han ser så stor ut liksom. Han gör sig
han
väldigt stor.
Väldigt
han är sån hype man. Han är riktigt hype man. Han gick runt med klacken så, ville få igång ramsan. Man såg han på ena hörnan. Då gick han runt själv och sjöng ramsan om sig själv.
Man älskar den alltså.
Han sa ju också GP att han firade första målet till höger, högra klacken, i högra delen klacken utanför höjs, och andra målet på vänster sida. Helt medvetet. Det var väldigt viktigt för honom.
Undermedvetet sa han väl i stort sett att det var.
Nej, men han sa att det var medvetet. Alltså,
undermedvetet tror jag. Men
jag tycker att han blir, jag tycker att han är väldigt, alltså han gör sig väldigt stor och det gillar jag.
Mm. Ja, jag nämnde det lite, jag tycker att tajmingen är där nu. Speciellt alltså, i som i huvudspelet. Ja. Jag tycker att han har varit lite svagt innan kanske. Nu ser det riktigt bra ut.
Ja.
Och nu ska vi inte glömma att den här killen har väl gjort en sån här 25 allsvenska matcher för Kalmar när han var lite yngre. Så den lilla vad heter det, erfarenheten som det bidrar med kommer kanske vara jätteviktig.
Ja, jag tror att han har nog noll rädsla för allsvenskan.
Ja,
liksom
exakt.
Nej, grymt.
Han har väl mer allsvenska matcher än Jakob Lau. Skulle väl gissa. Det borde väl vara ungefär lika mycket, va?
Ja, men Jack borde ha några fler, eller?
Jag vet inte, får vi kolla upp.
Jack har nog betydligt fler minuter i alla fall. För det borde han nog nästan bara inåt.
Ja, han har bara inåt.
Jag vill ha statistik. Eller något.
Vi har ju lite problem här med vår tjänst Wisecout som verkar skita totalt i Svenska Cupen.
Vi måste byta plattform.
Ja, vi har betalt för ett halvår till så jag vet inte fan. Ja, ska vi snacka lite om Jack Kuppenlöf. Han får ju också sätta pannan på bollen här och göra ett mål. Äntligen.
Mm. Ja, men jävligt skönt. Men alltså, bara framförallt också redan nu. Alltså, tänk hur det var förra säsongen. Då hade vi en Ahl Holmström som ändå kom hit och kämpa lite, alltså, från det tuffåret till höjs. Nu är det ändå så här att vi har två nior. Båda har gjort bra insatser enligt mig, alltså i spel och så. En sprutar in mål, en också gjort ett första mål nu. Det känns bara jävligt skönt att vi inte verkar vara nära att gå in i en säsong där vi känner så här, vem ska göra målen eller vem ska.
Nej,
utan nu är det så här, vi har två jävligt bra alternativ. Vi har två svinbra alternativ. De ger oss lite olika egenskaper. De kommer starta många matcher båda två, kanske till och med tillsammans någon gång. Jakob Lav kan ju faktiskt spela till vänster höger också. Vi får se. Men oavsett så är det, ja, det var ju liksom den position man känner att vi måste in en gubbe till inför den här säsongen. Och nu verkar både Ahl Holmström vara igång som bara den, och han har ett bra år i ryggen med Gais bakom sig. Det ska man inte glömma nu, att han kommer från en mycket högre nivå än innan. Och så har vi Jack då som också börjar komma igång. Jag är bara glad att det går bra för båda två.
Jag håller med dig. Vilka är det vi inte har snackat om? Vi snackade inte så mycket om Bodri, va? Som körde en halvtimme ungefär.
Ja.
Jag vet inte som jag. Han ser ju bra ut som vanligt.
Ja.
Finurlig och härlig.
Det kan ni grymt, va?
Ja, sen är det så här. Man väntar ju fortfarande på att det ska komma den här. Ja, men precis som med Amat Karajo. Att det ska komma något poäng och så.
Mm.
Men
det kommer.
Det kommer.
Alltså, ja, där är jag nog mer lugn med tanke på att han gör sin första seniorsäsong här.
Han har varit nära några gånger nu. Elfsborg var han väl. Ja.
Jag har varit ännu närmare i så fall. Men skitsamma, poängen kommer båda två. Och fortsätta spela som de gör nu. Det är det som är kontentan av detta.
Mycket bra.
Mycket poäng.
Jag tror vi snackade om de flesta där, va? Vi nämnt lite vi har nämnt. Vi har nämnt något om Sims. Han har inte så jättemycket att göra kanske. Han hade lite direkt.
Nej, men han visar ändå igen då ett lugn med fötterna. Och att han har en jävla slägget fot alltså.
Ja, verkligen.
Stillastående kan han ju skjuts vägen. Han 75-80 meter med hyfsad precision.
Gammal All Black spelare.
Ja.
Jag tycker att han är mer rörlig också.
En mer game.
Ja. Att han liksom rör på sig mer. Eller vad ska man säga? Det känns som att det
är alltså ut ur målet.
Ja, precis. Ja. Alltså mer game går ju ofta långt ut liksom så och möter, men det känns som att han är väldigt liksom mer flaxig typ.
Ja, kanske.
Menar du på ett bra eller dåligt?
Ja, okej. Okay, ja. Alltså kan vara, det är svårt att säga, han har spelat en match innan.
Han är en sprallig kille.
Men han känns lite så, antingen ser positivt och han tar mycket och liksom har bra reflexer.
Sen är det ju
eller så är han för sprallig liksom.
Det måste han tvåpins kiwi.
Det är jättesvårt att, så här, det går nästan inte att jämföra på ett rättvist sätt. För det märker Krasniqi bidrar med i Gais är ju sånt otroligt lugn och hela backlinjen blir ju bara fantastiskt bra när han spelar. Det går inte att komma ifrån. Och det tar ju tid liksom.
Jo, men det var det jag menade. Märge är mer liksom lugn, han kan liksom så, han är stabil och liksom medans...
Jag kan se Sim som vår första keeper här om två säsonger, helt klart.
Ja, kanske.
Hoppas.
Ska vi ta lite statistik, för det har vi faktiskt kunnat viska fram från andra håll. Dels ska vi kolla varningar, inte en enda i GAIS, 5 stycken i ÖIS.
Oj,
inte förvånande. Publiksiffran var ju något konstigt.
Väldigt bra, väldigt bra domarinsats ska man
faktiskt säga. Ja, just det, Tess Olofsson.
Ja.
Väldigt bra, alltså, ja, tror inte ett fel. Sen var det ju, en, alltså här, jag ska ta något från hennes insats. Men det var ju en, jag pratar med grannar där. Men det var ju en väldigt, alltså det var inte så mycket, det var inte så aggressivt. Det var nej, inte, det var inga tveksamma straffsituationer. Det var ju inte speciellt fult spel.
Det är ju också för att
alltså, men hon gjorde det, alltså det var en otrolig insats.
Ja,
men det var ju ganska,
det är också för att de få gula kort som faktiskt sker är hon där också tar direkt på sekunden innan folk hinner springa för de börjar knuffa och sånt
där. Ja, det var stabilt att se.
Ja, faktiskt.
Men de,
berömt. Ja, riktigt bra.
Vad nämnde jag? Jo, publiksiffran. Något lägre än vad man trodde.
Ja, men, nej, både och, för detta är ju... Alltså, GAIS är ju fortsatt en klubb i svensk elitfotboll som har störst ratio mellan sålda biljetter och insläppta åskådare. Ja. Hur kan det vara 1000 personer, ish?
Men jag undrar också om de andra klubbarna verkligen bara räknar dem.
Ja,
vissa fuskar.
Jo, vissa fuskar. Men alltså, vi är ju ändå överlägset sämst i klassen på att alltså, vi har alltså 1000 personer nästan, va? Ja. Då var det
5160.
Och hur många sålda var det?
Alltså det tar ju 6 och 3.
6 och 3 var det med avspärringen, så det är ju liksom 1200 då.
Men det tar väl 6 och 3?
Ja, men det tar väl ännu mer om
det tar inte ännu mer, men det beror på avspärrningar och annat och
sådär. Så det är 6 och 3 nämligen.
Ja, okej. Okay. Skitsamma. Det är alltså över 1000 personer som har löst biljetterna den här matchen. Som det liksom är, du måste ändå göra en insats för att lösa de biljetterna. Och sen inte gå.
Ja, det var inte spöregn.
Jag kan inte klara det. Jag kan inte få ihop det till min hjärna. GAIS är bara så jävla kaos.
Eller var det ysare?
Nej.
Men jag har sett mycket på sociala medier innan här nu att det är ett jävla hallå om biljetter hit och dit och fram och tillbaka. Bara så här, alltså dagar
folk
innan.
Som letar,
vad är det som händer? Av folk som ger bort
eller folk som är bort, alltså, folk som letar och
fattar ingenting. Vad fan är det som händer alltså?
Svarta marknaden.
Jag tror bara att det är kulturfenomenets GAIS alla.
Det är härligt med kaos.
Mina GAISare som
folk är ju, bara, på parkbänken och är fulla, glömmer bort matchen.
Ja, så blev vi inte utsläppta från Lillhagen i tid.
Inspärrade.
Nej, men det är 1200 personer inne på Lillhagen som inte kommer ut.
Som inte kommer ut.
Klöser mot väggarna.
Grönsvart tvångströjor.
Herregud.
Nej, men det är konstigt det.
Det är väldigt konstigt.
För så här är det varje match. Alltså inte så många, men liksom procentuellt känns det så.
Ja, men det är så. Det är ju ofta alltså 1000 färre än vad vi har sålt.
Kanske roller som bara har typ tryckt ut 1000 sponsorbiljetter som bara kastar.
Nej, men det är ju inte så längre väl.
Alltså, nej, jag vet inte vad det är.
Ja, nej, det är märkligt. Det man... Ni som skaffar biljetter, gå på matcherna. Ni som inte går på matcherna, skaffa biljetter och gå på matcherna.
Ett problem jag tror, som kan ju inte vara till den här matchen eftersom det liksom är ett antal biljetter som finns ute bara. Men många har ju hållit på med stödbiljetter och stödårskort som skit. Det blir ju väldigt svårt då att få till en riktigt bra... Alltså, om vi säljer... Säg en match som var i höstas, så vi skulle sälja 13 000 biljetter och så kommer det bara 11. Det är inte bra.
Nej, det är jättebra. Dåligt.
Så någonstans måste det bli ordning på det här.
Jag kan ju sänka min egen farsa. Jag kom på nu, han hade ju faktiskt 2 biljetter av mig i lunchen. Och han smsade 2-3 timmar innan att han inte ska gå med Jana. Så är de 2 personer.
Du ser, för dåligt.
Ja, det är för dåligt.
Ja, vi får återkomma till det här senare när serien väl drar igång då. Men det kanske inte blir så jättemånga matcher.
Jag hatar det, men jag älskar det. För det är bara det är ännu ett syndrom på att vi ändå fortfarande har ett visst mått av idioti syndrom i den här klubben. GAIS-syndromet.
Ja, ska jag dra statistiken jag har fått fram?
Ja.
Det är från Playmaker AI som jag såg på Twitter. Och jag ska nog säga att de här siffrorna kan vara lite konstiga. För det var, hörnerna stod som 26-16 först eller någonting. 28-16, det stämde inte. För det var 14-8 i hörnen.
Det gjorde inte det.
Givetvis.
Men, dubbelt så många då?
Ja, det var någon konstig bugg
där. Dubblering.
Ja. Men bollinnehavet ska i alla fall vara 66% mot 34% i GAIS fördel. Ganska mäktigt. Skott 27-10 till GAIS, varav på mål då 11 mot 4.
Det är mycket skott.
Sen är det de här XG-siffrorna som jag har sett här från Playmaker AI, som jag vet fan om de stämmer. För det ska GAIS alltså ha 5,0 XG. Det vet inte fan om vi hade så många, så högt verkligen.
Ja, det känns högt.
Kan också vara en dubblering där som har skett. ÖIS ska i alla fall ha 2,2, vilket också är väldigt högt med tanke på att de inte hade så många klara målchanser. Ja. Det var ju den bergkrot där det började. Men, så de kanske också ska halveras. Men det är i alla fall det vi tar med oss. Mm. Men 66% i bollinnehav, det är ju faktiskt otroligt.
Ja, det är otroligt.
Vad har vi något mer vi vill säga från den här matchen? Ska vi säga att de läckta kampen som...
Ja, men om vi ska säga något lite mer om matchen först, så är det väl en så här... Jävligt skönt att vi starrar av ÖIS på ett sätt som vi gör. 3-0, vi är stabila, vi gör nästan allting rätt. Förutom att vi då har någon period som inte är alltså, inte bara att den inte är bra, utan den borde inte vara så dålig.
Andra halvlekssyndromet.
Ja, precis. Mm. Men med det sagt så är det också här, vi möter ju ett lag som var bottenlag i Superettan förra året, som har ny tränare, väldigt många nya spelare. Så någonstans är det också så här, det är detta vi ska göra. Vi är ett allsvenskt lag nu. Vi var väldigt bra förra året, vi har en homogen trupp, vi har en spelare vi haft länge. Så detta är ju liksom, jag vet inte, dra inte för stora växlar av åt något håll, tycker jag.
Och att de vann mot Elfsborg senast, det tror inte jag är sådär
jätte...
Elfsborg tror jag är rätt så svaga mentalt med tanke på deras avslutande höst och sådär. Vi får se lite. Ska vi, hade vi något mer om själva...
Nej, vi ville väl att stundtals bra, tror jag.
Jag tyckte vi lät ganska dåligt. Och återigen,
det blir alltså två hela... sidor också, du vet, när man har den placeringen på vidare, med det staketet emellan. Det
känns som... Men stundtals tycker jag ändå att det bröta på det bra. Men
helt okej. Okay. Alltså, det är klart vi sjunger högre än dem, men det är också att vi är fler.
Halvstyrstifo.
Ja,
kul i alla fall. Ja, vi får väl se, återkomma. Ska vi ta den kommande matchen? Vi ska ju möta ett annat gäng som kanske inte mår sådär jättebra mentalt. Utsikten. Träningsmatch på Valhalla onsdag den 13 mars klockan 18.30 har jag sett på Gais hemsida. På förbundets hemsida står det ingen avsparkstid, men jag gissar att det är den som gäller. Ish. De åkte ur kuppen nu. Tre förluster. Nu senast var det ju Brage hemma. De förlorade med 3-1. Då fick ju Boskorovic frågan från TV4 Play där om vilka av hans spelare som imponerat på honom mest under kuppens gruppspel. Och han svarade ingen. Absolut ingen har visat framfötterna.
Det låter som Bosko.
Ja. Så, japp.
Ja, Jeltsin Kamoesh med två baljor, va?
Två baljor för Brage.
Ja.
Vem är som tränar Brage nu?
För bra fråga. Kleber gick till Helsingborg.
Ja, gick till Helsingborg, jag ser den på här. Ja, dålig koll. Sen ska sägas, innan den Brage-matchen förlorade de mot Norrköping borta med 4-0. Och de förlorade mot Sirius borta i första omgången med 0-2. Och försäsongen börjar ju med en förlust borta mot Halmstad 2-0. Man mötte Landskrona på Bravida 0-0. Och sen mötte man ÖIS på Bravida också innan cupen igång. Då förlorade man med 2-1.
Och vem står i mål?
Jo, det gjorde ju Oliver Gustafsson.
Jajamän.
Men facit då, 2 gjorda mål och 13 insläppta på 6 matcher där.
Toppform.
Toppform verkligen. Ja.
Malcolm Moensa har de också fått in som vänsterback.
Ja.
Som gjorde väl en 7-8 assist i fjol, va? För Jönköping.
Kan jag kanske räkna med att Utsikten åker ur i år, va?
Det kan absolut räkna hem.
Det kändes ganska självskrivet efter förra säsongen.
Att de skulle åka ur?
Ja, det står skrivet i stjärnorna.
Ja.
7-0 och BP, det var helt otroligt.
Tar de in, den åker ut.
Hade säsongen bara varit lite längre så hade de åkt ut. Var förlängd säsongen med några matcher.
60 matcher.
Så de hade fortsatt att förlora. Och alla andra lag bara gick om dem, om dem, om dem.
Ja. Vad tror vi om, jag ska faktiskt lägga till här att det kommer vara en U21-match på fredag mellan Gais och ÖIS på Valhalla klockan 14. Så om man har möjlighet att gå på den, så tror jag man ska göra det. För jag tror det kommer roteras en hel del A-lagsspelare. Kanske få se en Axel Henriksson göra lite minuter. Så jag ska dit och kika på den här. Det är ju väl Ligakuppen Elit Västra, vad det nu betyder. Men i alla fall reserv liksom serien då. Ja, precis, på fredag klockan 14. Det kan ju vara intressant att se här vilka som luftas och sådär.
Ja.
Ja. Men vad tror vi mot Utsikten? Har vi några som vi tror kommer komma tillbaka här? Vad tror vi om Krasniqi och så?
Nej, han lär väl vila, antar jag.
Ja, det bör han göra, så han är för helt till serien. Ja,
det kan jag tänka.
Alltså, det viktigaste är så, eller så här, vi behöver inte så jättemånga matcher. Det viktigaste är typ att vi är hela och kan träna ihop och sådär. Ja. Så, alltså jag ser inte på något sätt att man ska vaska den här matchen eller något sånt. Nej. Men det handlar om att få igång de som inte har kunnat spela så pass mycket som man vill. Och inte slita på dem som man inte vill slita på. Så,
och kanske testa nya formationer av slag som man har, ha en tanke på att spela.
Mm. Exakt, men vi hade ju Kisom, Kika Kidi såg ju fin ut mot Degerfors där. Sitt inhopp till exempel. Mm. Han skulle man kunna... Han lär nog kanske spela den här U21-matchen skulle jag tro från start bland annat. Och så får vi se då med Henriksson. Det hade varit skönt att se han komma igång lite här.
Ja, få lite matchträning.
Ja. Och kanske se Baba från start.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Ja, ja, det kanske är det vi tror då. Har vi något mer angående detta eller så?
om
kommande matcher.
Nej.
Det känns alltid lite konstigt. Nu är det så här kuppen intensivt och sen kommer tillbaka till lite försäsong och tråkigt. Alltså det känns som att man liksom börjar om och så det blir svårt att
Men nu närmar sig ju faktiskt premiären
med steg.
Så är det.
Är årsmöte snart.
Det är det ju. Det är nu på måndag va? Alltså om 6 dagar ska det väl vara.
Ja, om 17:30 nu blir jag osäker. Ja. Kronhus.
Ja, Kronhusbonderna, ja.
Tilk.
Kronhuset, ja. Inte Kronhuset.
Kronhuset, tack. Ja, precis. Stefan Tilk är ju, det är ju den ändringen de har aviserat här då, föreslagen från valberedningen att de gör en liten rokad.
Är det inte den 12:e? Är det den 11:e?
11:e ska det vara. 11:e ska det vara.
Ja, de blomsarna ställer inte upp till omval va?
Nej, men han ska ändå vara ledamot. Mm. Ledamot.
Han tar ett steg tillbaka.
Ja, intressant.
Ja.
Och ändå Stefan Tilk har varit med längre i styrelsen och har koll på och det. Jag är inte så orolig.
Nej, och han har inget annat jobb just nu. Så nej, just han har väl kanske husat tid också. Mm.
Ja, det kan ju vara det som gör det. Ja, jag kommer tyvärr missa årsmötet. Första gången på många år jag missat årsmötet.
Men... Jag kan rösta åt dig.
Ja, gör det. Jag ställer upp i år igen till val. Ja, för vad är 12:e året i rad eller någonting?
Det börjar placé.
Ja, vad är det du gör?
Nej, revisor suppleant gör ingenting.
Exakt. Rösta bort Lida.
Förtroendeingivande.
Nej, man kan inte göra så. Nej, men
kliva in och revisorerna. Om revisorerna inte sköt sig så ska jag kliva in.
Ja, exakt. Det låter mig... den blir lite...
Smällig.
Nej, jag skojar. Du är jätteduktig på det där. Men ja, vad har vi mer att se fram emot på det här? Det har kommit in några motioner va? Och sådär. Man vill ju gärna se hur det har gått ekonomiskt. Men de här handlingarna börjar komma ut ganska snart.
Jag tycker, alltså, det är en fråga. Fick ni mail om årsmötet? För jag såg det, jag googlade fram det på hemsidan. Jag bara undra, vad är nyheten om årsmötet? Och så kollar jag min inbox och jag kan inte hitta. Nej, man har fått ett mail.
Det har nog inte kommit på mail.
Det tycker jag är för dåligt.
Jag tror behörigt utlysande är väl på hemsidan.
Ja, jag vet, men man kan
jag
väl.
Jag tror det kommer nog i veckan här.
Ja,
jag hoppas. Ja, vi får se.
Ja, nej, men jag kan säga att jag och Josef har ju skickat in en motion där vi föreslår att Gais ska jobba för alltså att Svensk Fotboll centralt då slutar upp med att sponsras av spelbolag och att om inte det sker så i alla fall att man minimerar reklamen på arenan. Och alltså det är så jävla jobbigt bara jag är inte spelberoende, men och jag tycker bara det är jobbigt att roller får sitta och skrika ut i tid och otid nu är det rätt hållet, nu är det rätt hållet. Och framförallt så vet vi ju att ett, folk som är spelberoende har talat väldigt mycket om att det ofta räcker med sådana små saker för att de ska åka dit igen.
Ja.
Och två, det är faktiskt så att Gais och Svensk Elitfotboll har ju faktiskt varit utsatt för massa olika matchfixningsgrejer de senaste åren. Även i matcher med Gais. Så detta är liksom ett problem vi bör jobba med och parera på något sätt. Och, detta är ju
framförallt en del som den spelmissbruk ofta leder kan leda till väldigt allvarliga konsekvenser.
Ja.
Som till exempel självmord.
Ja, visst.
Suicide Zero kan ju vara bättre i så fall då.
Sen kommer ju inte det här försvinna nu. De är pengarna alltså, som kommer i.
Jo, men det är väl precis som med frågan om VAR eller något annat. Alltså får du till många elitklubbar som är emot det. Det finns så väl redan några andra elitklubbar som har antagit att ska jobba emot det.
Det säger inget om. Det säger inget om. Men det är nog en lång väg att vandra.
Men det handlar om att lyfta blicken också. Och få det på bordet.
Man kan ju också jobba parallellt med att ta in och göra reklam och sprida budskapet om effekterna, om suicidserier och så vidare. Och göra det samtidigt, alltså för att markera.
Ja, det är en bra motion och kommer säkert väcka lite debatt, det är bra.
Jättebra. Bra jobbat.
Ja.
Har vi något mer om årsmötet eller ska vi ta det när vi väl är tillbaka?
Nej, men vi kan väl ändå, alltså nu kliver ju Roland av som helt och hållet, alltså det blir ju bara en rokad inom styrelsen, men man får väl ändå berömma och tacka för ett väl genomfört ordförandeskap.
Och tacka över när det var som allra bäst.
Ja, det är bara att kolla på vilka resultat vi gjort de senaste åren. Och det är såklart nu för tiden framförallt då, det är verkligen inte bara en persons jobb, inte bara en ordförandes jobb, utan det är allt från en styrelse via ett sportkontor och en spelargrupp och ner till supportrarna. Men med det sagt så är det ändå så att han ska ha en eloge för sina år som ordförande i den vackraste av föreningar.
Så är det. Absolut, också varit med starkt bidragande till att få in nya sponsorer och annat, få upp den delen som är extremt viktig.
Verkligen, bra.
Oh, bra jobbat Roland.
Gå på årsmötet om
tack
ni kan.
Tack ska du ha.
Yes.
Säger jag också. Vi ska prata lite om våra ungdomslag. Vi snackade om de senaste avsnittet. Det var ju den här ligacupen som pågår nu. U19 vann sin match mot Götaholm med 6-1. Kul. U17 vann också 5-0 mot Lilla Träslövs läge. Tyvärr blev det förlust för U16 och de vann en stor förlust mot IFK med 8-1.
Oj.
Ja, vad sitt.
Och jag kan påminna också där om att man nu, om man har sånt fotbollskonto, kan se en hel del matcher. Och jag söker väl fortfarande någon som eventuellt kan liksom uppdatera grafik och sånt av de matcherna. Vilket man kan göra hemifrån, så anmäl er där för att sprida även U19-sektionen av kulturfenomenet.
Får du något att göra i år?
Det kommer väl upp någonting. Jag tror det var från den här U17-matchen mot Lilla Träsos läge, från det här Unicoach, något konto som är kopplat tyvärr mot ett spelbolag, men som ändå visar de här ungdomslag och akademispel och sånt, som visar ett väldigt fint mål som Gais gjorde här senast. Tiki-taka med fint avslut då. Sådär.
Kost med röd tråd inom föreningen.
Så är det. Jag ska också nämna, damlaget har ju fortfarande inga matcher just nu. Det är ju inte förrän, alltså inte nu till helgen utan helgen därefter. Så det är ju en bit kvar, men vi kommer komma och rapportera om det givetvis. Det som var väldigt kul i alla fall var att många från damlaget var och kollade på derbyt här i söndags. Riktigt kul att se. Fortsätt så.
Kan vi förvänta oss samma uppslutning från herrarna på damlaget också?
Ja, det får vi hoppas. Då så, ska vi ta ett par lyssnarfrågor vi fått, eller?
Det kan vi göra.
Ja. Nu ska vi se. Finns det en anledning till att vi aldrig har haft spelarnas namn på tröjorna? När jag var yngre tyckte jag att det var tråkigt, men nu tycker jag att det har sin charm.
Reklam stavas anledningen. Ja. Man kan sälja.
Men ni vet, vissa lag har väl landet under siffrorna också, va? Om man väl sett någonstans. Ja. Tyskland är lite mer vanligt och sådär.
Ja. Men det är ju att Gais vill sälja den reklampassen.
Ja.
Svårare är det inte.
Nej, pengen ska in.
Pengarna ska in.
Det är som, vilken podd var det jag hörde här? Jag kommer ihåg förr i tiden. När man var på matcher och man köpte spelprogram. Det stod A, B, C-matcher. För man var tvungen att, man kunde inte veta vilket lag det var utan att köpa programmet.
Eller
sen kom mobiltelefonen. Och that defeats its purpose.
Vill ni se tröjor med namn på så?
Nej, jag blir inte alldeles.
Varför ska man ha det?
Eller, man får lära känna igen spelarna.
Ja.
Nej,
framsidan är viktigare än baksidan på tröjorna, så att säga.
Du vill ha namn där fram.
En namnskylt.
Men jag vill ha
det som från kommunen.
Det finns liksom andra sporter där man har typ namn på mössan eller sådär.
Fan vad dumt.
Jag vill att August Wengberg köper sin egen plats för dig. Så att August Wengberg betalar 30 000. Man ska stå Wengberg över sexan.
Ja. Det räcker inte, kan jag säga.
Nej,
jag har försökt.
Men det är för lite.
Det är mycket för lite. Du kan dubbla det många gånger, kan jag säga.
Dubbla det många gånger då?
Jep.
Oj, just Wengberg tror jag då.
Ja. Han är inte dyrast.
Nej, det kan jag tänka mig.
Vem är dyrast?
Det kan du nog kanske gissa.
Nej, men säg bara.
Jag vet inte om det är officiellt.
Nej, men sluta.
Nej, säg bara. Nej, Henriksson.
Asså?
Ja, det kan jag tänka mig.
Vad snackar vi?
Som bara gör 13 matcher.
Nästan.
Asså, wow, nästan. Coolt. Vilka jävla
det är,
bomber.
Det
är... Henriksson är ju, alltså, han är ju så jävla gullig.
Det är bra mycket dyrare än när Haddock kunde skriva kurran på en tröja för 20 000.
Ja. Jag själv... Det är ändå bara 3-4 år sedan, man.
Ja, jag själv köpte en tröja för typ 20-25 000. För när jag bodde, ja. Nu är det mycket mer. Det är ju lätt svinbra.
Det är bra för Gais.
Ja, ja, det är grymt.
Vi hade en till fråga här från Jakob Melig, också via Instagram. Den lyder: med Binako, Vendin Tomasson, Harun och Frey har vi nu 4 spelare som gör sig bäst på vänsterbacken, enligt Jakob. Behövs det kanske en till mittback eller högerback?
Alltså, att Frey räknas in som bäst på vänsterbacken är ju bara fel. Han är bäst som mittback.
Ja, han var väldigt bra på vänsterbacken i höstas, det får vi ändå säga.
Men jo, ja, men... Ja, det spelar ingen roll. Vi har 4 mittbackar.
Yeah.
Vi behöver ingen till. Nej. Vi har en jättebra. Exakt. Sen det är ju då om Bäckman, alltså han behöver komma tillbaka såklart. Mm. Men det räcker med att han ska göra. Det är ju inte ja, något det. Annat i alla fall. Så nej, ingen ny mittback. Och så länge som vi kan ha åtminstone en av Thomas och Binaku frisk, då behöver vi inte en högerback, för då skulle Harun kunna spela där ifall Wengman inte kan vara där. Ja. Däremot är det så att om nu både Binaku och alltså en till ytterback som just nu, de här Harun är borta, då är det kanske så att vi faktiskt behöver en till ytterback. Men nu har vi ju Bava också då.
Vi har ju Bava och vi vet ju till exempel att Binaku kanske är borta 4-6 veckor och Harun är väl kortare
jo,
så fast till
nu,
och med.
Jo, exakt. Ja, exakt. Så alltså, har vi bara Harun och Vendin Thomasson till vänster, så är jag inte, tycker nej. Inte jag det behövs. För återigen, Frej kan ju hellre spela högerback än vänsterback ja. I mitt tycke då. Så,
nej, det men, behövs ingen till back.
Nej.
Jo, nej, jag tycker inte det heller. Nej. Då så.
Då så. Var det ju fler frågor?
Nej, det var två. Kulturtips.
Jag har varit och käkat en hel på restaurangen sen tidigare.
Netflix igen.
Ja, i så fall får jag väl tipsa om en bok.
Best movie över mig sen.
Och den är inte så jävla bra.
Kulturtips låter väl skittrevligt.
Joel börjar med kulturtips.
Ja, jo, men jag har faktiskt skämts lite i en vecka här för att jag var så jävla infantil här och kallade Brommapojkarna för
pedofiler.
Ja. Och jag tänkte, vad fan håller jag på med?
Härligt, det var lite rövligt.
Sjukt onödigt. Men jag borde bara kallat oss stövelslickare. Ja, för, ja, men först då nomineringen av Fredrik Reinfeldt. Helt sinnessjukt gjort såklart. Ja. Och sen alltså, anledningen till att jag började prata om detta och kasta ju med det här mycket infantila överdrivna som jag då skämdes lite för. Det var onödigt, absolut. Men skitsamma. Ja, mitt kulturtips är en ny podcast från Expressen Sport som heter Malströmmen.
Just det.
Noah Bachner, en av två. Den andra, kommer inte ihåg vad han heter, vilket också är lite ironiskt då, för att de börjar med att prata om är han ens känd i fotbollskretsar. Så kanske tydligen inte tillräckligt. Strunt samma. De har ett väldigt, väldigt intressant samtal då. Som kretsar kring medlemsdemokrati, årsmöten och valfrågan. Och lyssna på det själva, alltså rekommenderar väldigt, väldigt varmt. Mm. Men det börjar ju till exempel då med att de har klippt in, jag har inte hört de här, alltså de faktiska citaten från Ola Danhard. Men de är ju faktiskt sinnessjuka. Där han säger, ja men läser man mellan raderna så säger de att det är medlemmarna som vill det här. Som att det inte var något man skulle lyssna på, så här. Och sen styrelse och sportkontor vill nog inte det här. Och ja, det är flera hårresande. Sen talar han ju om att i BP har vi lydiga medlemmar.
Ja, det är
och allt detta talar ju liksom om ett demokratiförakt som faktiskt är sjukt. Och det är klart att det är en sån människa som nominerar en Fredrik Reinfeldt till Svenska fotbollsförbundet. Men med det sagt, när jag nu då har bytt skällsord på Ola Danhard från det tidigare till det nya stövelslickare, så är det också så att det är faktiskt en väldigt intressant diskussion. Alltså rent om man liksom lyfter blicken lite och talar om vad som skulle vara bra eller dåligt för svensk fotboll i ett större perspektiv. Och det är framförallt då Noah Bachner som talar om detta, att han har ju en tes då om att anledningen till att svensk fotboll kanske har halkat efter fotbollsmässigt gentemot andra ligor, primärt då den norska och den danska, tycker han då är att det kanske har saknats utveckling. Och det menar han kanske till en viss del beror på att vi har haft en kultur där ingen gör något, utan vi bara sitter och lutar oss tillbaka. Och så sitter samma människor 50 år i samma styrelse och det kommer inte in nya kompetenser, det kommer inte in nya influenser. Men att det nu då, alltså kanske framförallt med supportrarnas intåg, och då är det supportrarna i bred bemärkelse, inte bara ultrasgrupper eller så. Utan det är ju faktiskt så att vi ser ju runt om i Sverige medlemsinitiativ efter medlemsinitiativ där vi tar ställning i olika frågor, oavsett om det är fotbollspolitiska grejer som är VAR eller 51%-regeln. Mm. Men också där man har sett hur olika styrelser utmanas, där det presenteras motförslag mot valberedningens förslag, eller som i GAIS där alltså valberedningen går ut och gör ett jävligt stort jobb, ärligt talat, och verkligen frågar folk, olika supportrar, olika intressegrupper. Och han menar att detta är någon som kan driva svensk fotboll framåt, att detta är någon som verkligen kan utveckla svensk fotboll, just för att vi ska då få in den här bredden och kompetensen och driva ja, men medlemmarnas vilja. Väldigt, väldigt intressant. Och sen den andra halvan av det här handlar om en sak, alltså jag personligen har liksom väldigt länge, jag har så himla svårt att förstå varför någon vill ha VAR. Alltså uppenbarligen vill massa maktmänniskor med jättemycket pengar och jättemycket inflytande ha VAR.
Varför vill de det?
Och eventuellt domare också.
Men jag tror men,
det är de enda jag kan se.
Jag tror som, även det finns en del supportrar bara att de inte är så
högljudda.
Det kan man kolla
på. Det är klart det finns några, men strunt samma. Poängen med det här är,
nej, men vad vinner de på det rent? Alltså varför är det just
rättvisa?
Varför är det just den gruppen människor som vill ha det?
Ja, det är det jag kommer till här. För då, den här personen som jag inte kommer ihåg namnet på då, har också funderat mycket på detta. Och han menar ju på, och detta finns ju jättemycket forskning på som är ny liksom, och det finns jättemånga journalister som har vakt för det. Men vi ser ju liksom en allt större kommodifiering, som det gamla marxistiska vill säga, alltså en varifiering av fotbollen. Mm. Det kommer in amerikanska ägare till den europeiska fotbollen och ser så här, eran produkt är underutvecklad. Ja. Vi kan dramatisera den mycket mer. Okay. Och han menar ju på då att VAR gör ju just detta. Det blir ännu mer drama. Ja. Alltså du får ännu fler 40 sekunders klipp. Var var du inne? Var den ute?
Alltså reklam. Du får reklamtid.
Precis. Ja. Så ja, lyssna på Malmströmmen. Det är mitt kulturtips. Förlåt Ola Danhard och BP för att jag kallar er något lite för fult och lite infantilt. Men fan vad ni är dumma i huvudet. Er jävla stövelslickare.
Mycket bra. Vem tar nästa kulturtips?
Jag har inget riktigt. Schrödingers katt. Har jag börjat intressera mig för ganska mycket.
Det sista. Detta begrepp.
Ja, men man pratar om AI och annat. Så grotta ner er i det. Men ni har ju till 31 mars på er här att läsa om Schrödingers katt. Ja.
Varför till dess?
Premiären.
Jaha. Kan man inte läsa på Schrödingers katt efteråt?
Nej, det är inte stopp där. Det är inte så intressant är det inte.
Du menar så.
Det är väldigt sjukt. Jag ska också börja sätta stoppdatum på mina tips. Nu har ni till 1 juni på att läsa här Edward Louise 5 samtliga böcker.
Det är bäst före då.
I rätt ordning. Sen blir de inaktuella.
Det är ju så att ingen skatt blir inaktuellt. Det rimmar ju ganska bra med Schrödingers katt att säga så.
Ja,
ja, snyggt.
Ja.
Bra. Jag kan ta ett tips. Det går ju en serie nu, deras fjärde säsong på HBO tror jag, som heter True Detective. Jag har inte sett mycket av fjärde säsongen. Jag tyckte det var rätt svagt det jag sett. Så jag vet inte, vi har säkert tipsat om det innan, men jag tipsar om den en gång till. För ser om den precis just nu, första säsongen av True Detective.
Men jag såg nyss.
Men var den sista dålig?
Ja, den var kass.
Ja, den var
jag har inte ens börjat.
Jag har börjat också titta om den nu. Jag tycker inte den var så bra.
Den första säsongen?
Jag tycker inte den är så bra heller. Jag har så dålig tv-smak.
Det är okej.
Det är inte bara tv-smak.
Kan du vara tyst om
det? Men det är ändå kul att de varannan sång är bra. Första var ju kanon. Andra var ganska kass väl.
Tredje ganska bra. Jag ska se om andra, för jag vill minnas att det finns ändå ljusglimtar i den andra säsongen som jag vill minnas om. Återkommer om den.
Jo, alltså den var ju inte jättedålig. Men
inte så fjärde.
Men den är så dålig.
Ja, den fjärde
är... Så det är ingen idé.
Nej, jag tyckte det mycket så övernaturligt.
Han var tråkigt. Ja. The Bear har jag hört bra.
The Bear är riktigt
den
bra.
Den är faktiskt jättebra.
Säsong 1 och 2
är håller jag med.
Lysande. Och snart kommer väl en tredje tror jag. De börjar filma.
Till och med jag gillar den. Och jag tittar ändå bara på Dr. House i vanliga fall.
Nu får du mig inte vilja titta på den.
Nej, men se Bear. Jag har tipsat den innan. Den är otrolig. Jag har också ett tips till. Jag lunchade med min vän Joel Källgren igår. Och så pratade vi lite om författarsällskap. Detta härliga, underbara fenomen som finns.
Kulturfenomen.
Ja, det är ett kulturfenomen. Och det är ju liksom, medelåldern i författarsällskap är ganska hög. Tyvärr, men det är väldigt, väldigt trevligt. Och det är ett väldigt bra utbyte. Och gillar man litteratur och en särskild författare, i mitt fall så är jag med i Bengt Anderberg-sällskapet, denna bortgångne tyvärr. Men Gajsare också. Skrivit väldigt många fina böcker som jag har läst. Och det är väldigt trevligt att vara med i ett författarsällskap. Så mitt tips är att engagera i ett författarsällskap. Bli medlem, kostar oftast nästan ingenting. Och man brukar alltid få lite sådär intressant läsning och annat och så. Och mycket tips och sådär. Det är mycket, mycket mysigt.
Då kan jag ge mig tips om byggsällskap. Alltså när man går ihop och bygger istället för kommunerna att göra det, som gör mycket typ i Österrike, i Tyskland och man får en väldigt dynamisk alltså stadsmiljö med försäljning och annat, och alltså det är något som saknas i Sverige.
Det är det verkligen.
Som faktiskt är ganska spännande.
Verkligen. Mycket bra tips. Mycket. Bästa tipset i den här podden av alla kulturtips skulle jag säga.
Oj.
Kom först i 195.
Ja, men jag skojar inte. Det är på allvar, det är en jätteintressant fråga. Jag håller på lite med stadsplanering och så.
Rätt upp i hans.
Ja, men det är sjukt.
Ja, men det är så sjukt att vi inte har, alltså om man kollar liksom på hur starkt föreningsliv vi har och på hur vi brukar organisera saker i Sverige, och att vi har så mycket tyska influenser. Hur i helvete kan inte ha satt sig mer här?
Nej,
och det har massa orsaker. HSB till exempel, som var så starkt och bra i många år, gjorde att byggsällskap kanske inte behöver, så vi hade en egen hemsrörelse och allt det där. Men det är något som vi borde utveckla tillsammans här och nu för att ja, men dels bygga lite billigare bostäder, ja, men framförallt att man bygger exakt det man vill ha, ja, det man behöver, inte det marknaden vill bygga, exakt, för att kunna bara maximera vinster.
Nej, det är intressant. Det är jäkligt effektivt.
Lina,
jag har två tips.
Två tips.
Ett kort. Antikladan i Lilla Edet.
Ja, den är bra du.
Dit ska jag åka helgen.
Den är jävligt bra faktiskt.
3000 kvadratmeter stort.
Ja. Jag var där strax före jul och fan gick runt i fan en och en halv timme, ja,
och de har allt från liksom loppisfynd till antikviteter.
Kanske kan lösa ett bord till studion.
Ja, det behöver vi.
Jag kan kolla på den när jag är där.
Ja, bra.
Men det tipsar jag om. Det är en liten trevlig utflykt längs E45:an upp till ledet. Mycket upp för fartkamerorna. Mitt andra tips är en bok som jag inte har börjat läsa än. Det är så konstigt. Ja. Men jag har lyssnat lite på den stötvis, ja, olika delar av den när jag har haft min son i bilen. Mm-hmm. Det är så jag har fått upp ögonen för den. Det är en sci-fi bok, vilket är jättekonstigt. Jag gillar inte sci-fi.
Nej.
Men den heter Red Rising. Det finns nu 5 eller 6 böcker har kommit ut i serien.
Okej, det är en serie.
Det är Pierce Brown som är författaren. Och det är det sjukaste jag... Den är så blodig och dystopisk och hemsk. Och det finns inget gott i den överhuvudtaget. Alla bara dör. De goda dör. De onda dör.
Alla dör.
Det är liksom, alla bara dör liksom. Och den är berättad ur ett rätt intressant perspektiv. Det gör jättemånga böcker som berättar det så. Men varje kapitel så är liksom varannan sida ont, varannan sida god liksom.
Aha,
så att om två personer har mötts i en fight, så är första kapitlet är den goda sidan, sen kommer den onda sidan. Så berättar de samma fight då. Lite intressant, sådär, roligt.
Nördigt.
Men det jag har hört av boken i när jag suttit och kört bilen har varit väldigt bra. Det är därför jag nu då själv ska läsa hela serien, tänkte jag.
Så det är jag.
Väldigt många tips idag.
Ja.
Ja. Men det är så kulturella, guys.
Det tar ju säkert en och en halv vecka tills vi är tillbaka nästa gång. Så att,
nu får ni kulturella.
Ja, tänk. Det är att vi har så jävla mycket tid i våra celler på Lillhagen. Ligga och läsa.
Vi hänger på parkbänkarna.
Ja, exakt. Nej, men det kan man ju se. Alltså, vad är det för öjs? Alltså,
ja, men oj, här,
men du som kommer från Örgryte, kan du förklara det här klassföraktet?
Jag kommer inte
från klassföraktet, snälla.
Nej, men det är så sjukt att, ja, det sitter grävarna i den jävla gruppen de står i.
Ja, så här, vad är det? Vem är de hånar? Jag, efter matchen nu, direkt utanför insläppet, så står det Uffe Faktum som har stått på vår läktare. Mm. Är det honom de hånar?
Ja.
Nej, men,
ja, det är det.
Ja, det är det finaste vi har. Liksom.
Exakt.
Ja,
exakt. Så det, alltså, det är det som är guys. Det är det som är det bästa med guys.
Det är så dåligt.
Bara. Ja, de är så sjuka.
Ja, men det är så jävla liksom...
Jag ska vi avsluta på ett roligare sätt. För jag fick faktiskt en video av Uffe idag på Messenger. Han har faktiskt badat idag för segern.
Han var så taggad för det.
Så nu är det tillbaka.
Till Sävån.
Baden i Sävån är tillbaka. Och det tar med fan i ett vårtecken.
Gais Gagnes.
Ja, exakt. Gais Gagnes.
Ja.
Så vi avslutar med den fina historien istället.
Ja, underbart.
Ja,
hej guys.
Hej guys.